Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. James Gleick's The Information med undertiteln A History, A Theory, A Flood är populärvetenskaplig idéhistoria om hur människor har skapat, överfört och bevarat kunskap. Boken rör sig från talande trummor i Afrika, skriftspråk och uppslagsverk till telegrafi, kodning, datorer och Wikipedia. Den är varken en ren teknikhistoria eller en enkel introduktion till datavetenskap. Istället visar Gleick hur ordet information gradvis fick en ny matematisk innebörd, särskilt genom Claude Shannons informationsteori under 1900-talet. Där blir information möjlig att mäta som osäkerhet och överföring, oberoende av om ett meddelande är sant, vackert eller meningsfullt. Samtidigt undersöker boken följderna av dagens enorma informationsflöden. Gleicks syfte är att ge ett långt historiskt perspektiv på en vardag som också präglar Sverige. Där digitala tjänster, offentlighetsprincipen, medier och ständiga notifieringar formar vad vi vet och hur vi orienterar oss. Resultatet är en bred skildring av information som teknik, idé och samhällsvillkor. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från talande trummor till alfabet, information fanns före den digitala tiden. Gleicks första viktiga grepp är att flytta informationens historia långt bakåt i tiden. Talande trummor i Afrika visar att kommunikation inte bara handlar om att sända enkla signaler. Trummornas rytmer kunde återge strukturer i talade språk, men behövde ofta kompletteras med formuleringar som minskade risken för missförstånd. Därmed blir en grundfråga tydlig: hur gör man ett budskap igenkännbart när kanalen är begränsad och brus hotar att förvränga det? Samma problem återkommer i alfabetets utveckling, i skriftspråkets förkortningar och i senare kodsystem. För en svensk läsare kan steget från muntlig tradition till nedskriven kunskap också påminna om varför arkiv. Bibliotek och tryckta lagar fick så stor betydelse för statsförvaltning och offentlighet. Skriften gör kunskap mer hållbar och delbar, men den skapar samtidigt behov av sortering. När fler texter kan bevaras blir det svårare att hitta det relevanta. Gleick behandlar alltså äldre kommunikationsformer som tidiga informationssystem, inte som exotiska förstadier till internet. Det ger boken dess centrala perspektiv. Vår tids problem med signaler, sökning, lagring och överflöd är nya i skala men inte helt nya i princip. För det andra, ordböcker. Telegraf och Morse visar varför standarder förändrar samhället. Boken visar att information inte sprids effektivt enbart genom uppfinningar utan genom gemensamma standarder. Ordboken är ett tydligt exempel. När ord samlas, definieras och ordnas alfabetiskt blir språket mer stabilt att använda över avstånd och mellan generationer. Den fungerar som ett verktyg för både minne och sökning. Gleick kopplar denna utveckling till telegrafins genombrott, där meddelanden måste omvandlas till signaler som kan färdas snabbt och avläsas på samma sätt i båda ändar. Morsekod är därför mer än en teknisk detalj. Den visar hur kommunikation kräver överenskommelser om symboler, takt och tolkning. Den franska optiska telegrafen illustrerar på liknande sätt hur staten kunde skapa snabbare kommunikation innan elektriciteten. Sådana system påverkade handel, nyhetsförmedling och styrning. Jämförelsen är användbar även i en svensk nutid där digital myndighetskontakt, kollektivtrafik och betalningar bygger på standardiserade format som de flesta sällan tänker på. Gleicks resonemang förklarar varför informationsrevolutioner inte bara är frågor om snabbare teknik. De ändrar institutioner och vardagsvanor eftersom fler människor kan lita på att ett tecken, ett dokument eller en signal betyder samma sak i olika miljöer. För det tredje, Claude Shannons teori skiljer mängden information från budskapets mening. Bokens teoretiska kärna är Claude Shannons informationsteori. Formulerad i arbetet med kommunikationsteknik under 1900-talet. Gleick förklarar dess avgörande men ofta missförstådda idé. Information i Shannons mening är inte liktydigt med kunskap, visdom eller sanningshalt. Teorin mäter istället hur mycket osäkerhet som minskar när ett meddelande tas emot och hur effektivt signaler kan kodas och överföras genom en kanal med störningar. En oväntad signal bär därför mer information än en förutsägbar, även om den saknar djupare betydelse. Denna åtskillnad gjorde det möjligt att behandla text, tal, bilder och andra signaler inom ett gemensamt matematiskt ramverk. Bitet blir den praktiska enheten för detta tänkande och öppnar vägen för digital kommunikation och datalagring. Gleick betonar också att fel inte är ett sidoproblem. Brus är en grundegenskap i all överföring, vilket gör kodning och felrättning nödvändiga. För läsaren är värdet inte främst att räkna formler, utan att förstå en idé som ligger under moderna nätverk, när en svensk skickar ett meddelande. streama radio eller använder mobilt BankID arbetar systemen i bakgrunden med just kodningkapacitet och tillförlitlighet. Inte med att avgöra vad budskapet betyder för mottagaren, för det fjärde, entropi, slump och Maxwells demon ger information en fysisk dimension. Glaik placerar informationsteorin i ett större idéhistoriskt sammanhang genom att knyta den till entropi, slump och fysik. Entropi förknippas ofta med oordning, men i informationssammanhang handlar den mer precis om osäkerhet och antalet möjliga tillstånd. Ju fler möjliga utfall före ett meddelande, desto större informationsinnehåll kan dess besked ha när osäkerheten försvinner. Denna koppling gör att information inte framstår som enbart något som finns i språk eller datorer. Den berör hur vi beskriver naturen, sannolikhet och ordning. Maxwells demon är ett klassiskt tankeexperiment om en varelse som sorterar snabba och långsamma molekyler och tycks kunna kringgå termodynamikens andra huvudsats. Diskussionen blev viktig eftersom demonen måste observera och hantera information för att sortera. Därmed uppstår en kostnad för registrering och radering av uppgifter, snarare än en magisk väg runt fysikens begränsningar. Glaik använder sådana exempel för att visa varför informationsteorin fick betydelse även utanför telefoni och elektronik. Kopplingarna till kvantfysik och beräkning antyder att information kan vara ett sätt att formulera grundläggande frågor om verkligheten. Samtidigt håller boken fast vid en viktig gräns. Att något kan kvantifieras som information betyder inte automatiskt att det är begripligt eller meningsfullt för människor. Slutligen, Wikipedia och informationsfloden gör urval, radering och makt till centrala frågor. I bokens senare delar blir informationsfloden den praktiska och kulturella följden av tidigare utveckling. Digital teknik har gjort kopiering, publicering och lagring billigt, vilket innebär att samhällen ofta har större problem med att välja bort än med att bevara. Glaik använder Wikipedia som en modern bild av detta dilemma. Ett öppet uppslagsverk kan växa snabbt genom många bidrag, men måste också hantera fel, konflikter, vandalisering och frågor om vad som är värt att behålla. Spänningen mellan de som vill inkluderad och de som vill radera innehåll visar att informationsöverflöd aldrig löses rent tekniskt. Någon måste sätta kriterier, prioritera och skapa förtroende. För svenska förhållanden känns frågan igen i diskussioner om källkritik, algoritmiska flöden, digitala offentliga handlingar och sökresultat. Att kunna söka är inte samma sak som att kunna bedöma kvalitet, ursprung eller relevans. Boken är stark när den visar att radering också kräver arbete och energi, både bokstavligt i informationshantering och institutionellt i form av redaktionella beslut. Den lämnar dock relativt begränsat utrymme åt den politiska makten bakom filter och plattformar. Vem som styr synligheten och vilka ekonomiska intressen som formar urvalet är frågor som nutida läsare behöver föra vidare själva. Sammanfattningsvis, The Information passar läsare som vill förstå den digitala vardagen genom ett längre historiskt och vetenskapligt perspektiv. Den är särskilt givande för den som intresserar sig för idéhistoria, medier, språk, datavetenskap eller fysik, men den kräver inte att läsaren redan behärskar avancerad matematik. En student, journalist, lärare eller yrkesperson som arbetar med kommunikation får användbara begrepp för att skilja mellan data, överföring, brus, lagring och mening. För svenska läsare kan boken också fördjupa synen på vardagliga frågor om digital offentlighet och källkritik. Den påminner om att problemet inte bara är att information finns, utan hur den kodas, sorteras, värderas och görs tillgänglig. Det som skiljer Glaiks bok från många böcker om digitalisering är räckvidden. Han börjar inte med internet och behandlar inte tekniken som en isolerad nutidsfråga. Istället binder han samman språksystem, telegrafi, sannolikhetslära, termodynamik och datorer. Den berättande formen gör att abstrakta idéer får historiska sammanhang och mänskliga upphovspersoner. Samtidigt är boken mer krävande än en ren introduktion, eftersom den rör sig mellan flera kunskapsfält. Den som söker konkreta råd om digital stress eller dagens plattformsekonomi får mindre direkt vägledning. Men den som vill förstå varför sådana frågor överhuvudtaget har uppstått får en ovanligt rik grund. Boken utmärker sig genom att visa information som både mätbar signal och mänskligt problem, där teknisk effektivitet aldrig helt ersätter omdöme, tolkning och ansvar. Om du vill stödja James Glaik, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!